God förmiddag på er allesamman och Guds frid. Den sista delen i trosbekännelsen, den lyder så här. Vi tror på de dödas uppståndelse och ett evigt liv. Jag har diskuterat en del med min herre och mästare inför den här söndagen. Och han har sagt att det är det här du ska tala över. Jag har försökt att komma undan för jag tycker det finns ju något annat också att tala om. Men nu ska jag tala över det här. Eftersom jag känner mig helt övertygad. Jag har mött många människor. Dels som pastor, dels i mitt arbete på sjukhuset och sjukhuskyrkan. Som säger så här inför livets avslutning. Allt är slut. Nu är det mörkt. Finns liksom ingenting att förvänta sig när man lämnar det här jordelivet. Och någon annan som jag satt och samtalade med strax innan den här personen dog, så sa vederbörande, det måste finnas en fortsättning. Och jag mött gamla kristna som har ställt frågan, tror du att det håller det jag levt med hela livet nu när jag ska lämna det jordiska och gå in i evigheten? Och jag har alltid försökt att säga utifrån min egen tro och övertygelse, ja, det håller för dig också. Och så har jag mött dem som har sagt så här att ja, nu så går jag in i det eviga riket och jag väntar bara att få möta min mästare och frälsare. Alla de här olika kategorierna av människor möter vi allt emellanåt. Och jag ska läsa några versar ifrån första Korinthierbrevet 15 och vers 50. Där det står så här. Det är Paulus som skriver till församlingen i Korint. Men det vill jag sagt, bröder, och så säger vi systrar också. Kött och blod kan inte ärva Guds rike. Och det förgängliga kan inte ärva oförgänglighet. Vad jag nu säger er är ett mysterium. Vi ska inte alla dö, men vi ska alla förvandlas. I ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty det kommer att ljuda och då uppstår de döda i oförgänglig gestalt och vi förvandlas. Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. Men när det förgängliga kläs i oförgänglighet och det dödliga i odödlighet, då blir det som skriftorden säger, döden är uppslukad och seger är vunnen. Död, vad är din seger? Död, var är din udd? Dödens udd är synden och synden har sin kraft i lagen. Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Stå därför fasta och orubbliga, mina kära bröder, och ge ut er helt i arbetet för Herren. Ni vet ju att han inte låter er möda vara för spild. Det är ju så med vår frälsningsupplevelse och det evangeliet vill presentera när det gäller frälsning och förvandling. Det är ju frälsning ifrån någonting. Det är frälsning från synden. Det är frälsning ifrån bortvaro, så att säga, ifrån Gud. Frälsning ifrån ensamheten, frälsning ifrån hopplösheten. Men så blir vi också frälsta till någonting. Och vi blir frälsta till gemenskap med Jesus och med vår himmelske far. Men vi har blivit frälsta till uppståndelse och evigt liv. Och det tror jag är en väldigt springande punkt i vår övertygelse. Vi har inte bara blivit frälsta för att leva livet här på jorden i Jesu gemenskap, utan vi har blivit frälsta för att vi också ska få vara med om det fantastiska som är ett mysterium, som Paulus säger, om uppståndelse och evigt liv. Tidigare i det kapitlet, jag ska läsa de verserna också, vers 42 till 44, så är det också med de dödas uppståndelse. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Det som blir sått föraktat uppstår i härlighet. Det som blir sått svagt uppstår fullt av kraft. Och det som är sått som i kropp med fysiskt liv uppstår som i kropp med ande. Finns det en kropp med fysiskt liv, så finns det också en med ande. Och Paulus, han ger en liten bakgrund, eller förklaring skulle man väl kunna säga, till de här fyra, man skulle väl kunna säga påståenden egentligen, som Paulus har i det här sammanhanget. Det som blir sått förgängligt, det är ju, tanken finns ju att vi får vara med och så olika saker. Och att fröet så att säga får falla ner i en god jord och sedan ge frukt. Men det som är förgängligt, och det är ju det här med själva livet som sådant. Psalmisten talar om att om livet blir långt, ja då blir det 70-80 år. Och idag så lever vi till och med över 100 ibland. Men det är ändå förgängligt. Förr eller senare så kommer vi ändå att få lämna det här jordelivet, om inte vi lever när Jesus kommer tillbaka. Och vi kan ju ibland tycka att, ja, vad blev mitt liv? Blev det helt förgängligt? Men vår tanke, och när man reflekterar tillbaka, jag har ju mött många samtal där man har sagt, ja, vad blev det av mitt liv? Men det finns ett tröstens ord, och det är det att det är inte vad jag har producerat i första hand, utan det är att jag har levt i mitt övertygelse om Jesus Kristus. Och då säger Paulus, det som blir sått förgängligt, det ska uppstå oförgängligt. Världen, den domineras av det förgängliga, det ser vi omkring oss. Det är mycket som bara trasas sönder i olika sammanhang. Och det gäller ju även själva skapelsen som sådant. Det förgängliga, det kommer att ta slut. Men det blir ju ny tid, säger Paulus. Och början på den tiden, det är uppståndelsen. Och Paulus, han stryker under att när det förgängliga har gått över till det oförgängliga, uppståndelsen, då är det en ny kropp som är anpassad till det nya livet som Gud har skapat och skapar för oss. Och det andra han säger, det som blir sått föraktat. Ja visst, vi kan många gånger uppleva att livet på många sätt och vis är föraktat. Och många upplever att man föraktar sig själv, och man har liksom inte tro på möjligheten och så vidare. Skulle det vara så att man upplever sig leva i den här situationen utav att vara föraktad både i sina egna ögon och i andras ögon, men har man en tro på Gud och tro på Jesus, då säger Paulus, ja då ska du uppstå i härlighet. Kroppen kan förnedras, livet också, men vi ska uppstå i härlighet. Och Paulus, han säger i olika sammanhang, så talar han om att vi ska få en förhärligad kropp och vi ska bli lika Jesus. Så är du trött på din skröpliga kropp, så ska jag trösta dig med att det kommer en dag då du ska få bli lik Jesus. Du ska få en förhärligad kropp av Guds oändliga nåd. Och det tredje han säger här, Paulus, det som är sått svagt eller skröpligt, kroppen kan ha fått genomlida mycket svaghet, mycket sjukdom. Sådant som vi helst skulle fly ifrån. Men Paulus, han säger att det ska uppstå fullt av kraft, av styrka, vitalitet, både fysiskt och mentalt. Det som blir sått svagt, det ska uppstå, inte till 95% av kraft, utan fullt av kraft, säger Paulus. Och jag vill bara citera Efesierbrevet 1:19, där vi har detta fantastiska ord som Paulus har skrivit till församlingen i Efesos. Hur väldig hans styrka är för oss som tror. Samma oerhörda kraft som han uppväckte, förlåt mig, läste jag fel här. Hur väldig hans styrka är för oss som tror. Samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Det är samma kraft, det är samma resurser som visade sig när Jesus uppväckte sig från de döda. Det är samma kraft, alltså Guds kraft, som också är verksamma när de som vi har fått lämna efter oss, som har dött, avlidit här, när den dagen kommer, när de ska uppstå, så är det samma Guds kraft som väcker dem till liv och en uppståndelse och gemenskap med levande Gud i all framtid. Och det fjärde som Paulus säger om de som redan har fått lämna det här jordiska, han säger: den kropp som dör, det är naturlig kropp, säger han. Det är det som påverkas av vårt samhälle, av den värld vi lever i. När den kroppen uppstår, så uppstår den med ande, säger han. Det är alltså en ny kropp. Det är nya förutsättningar, nya möjligheter. Så när vi väl får vara med uppståndelsen, så kommer vi inte att behöva släpa på någon gammal krycka. Vi behöver ingen rullator. Vi behöver ingen rullstol. Vi behöver ingenting av sådana hjälpmedel. Därför uppståndelsen, det är något helt nytt. Gud skapar något nytt när vi en dag ska uppstå till att möta Jesus Kristus och att vi får gå in i det eviga livet. Men det är inte bara ett andeväsen, säger Paulus. Ibland finns det lite tankar om det här, att när vi ska uppstå ifrån döden, så blir vi någon slags änglar eller andeväsen som ska fara omkring lite överallt. Nej, vi ska uppstå med vår kropp, med en ny kropp. Det är en förhärligad kropp. Det är en fullkomlig kropp. Så om du har dålig hörsel eller dålig syn som jag har, så jag kommer inte att ta med mina glasögon till himlen. Inte på minsta sätt. Därför att det är någonting nytt som sker. Och det är tröstens ord för oss som lever idag. Paulus, han skriver också i andra Korinthierbrevet 5. Och den andra versen och några följande. Medan vi är här ropar vi av längtan efter att få ikläda oss vår himmelska boning. Ty har vi väl klätt oss i den, skall vi inte stå där nakna. Vi som ännu bor i tältet ropar vårt betryck. Vi vill ju inte bli avklädda. Vi vill bli påklädda, så att det som är dödligt uppslukas av livet. Gud har själv skapat oss just för detta. Och som en borgen har han gett oss anden. Så det finns en säkerhet, skulle man kunna säga, genom den heliga ande, att vi som kanske ibland upplever rädsla inför döden och så vidare, det finns en garanti. Vi kommer att få uppleva uppståndelsens faktum när Jesus kommer tillbaka. Uppståndelsen, det är en ny skapelse med det konkreta kroppen. kroppar som är byggda på ett nytt sätt. Inte ett förgängligt sätt som våra kroppar är nu, utan de kommer att vara oförgängliga. Vi kommer att leva i all evighet tillsammans med Jesus. Döden skrämmer oss ibland. Och vi vet liksom inte riktigt vad som händer i döden. Jag satt vid en man en sen kväll. Han hade inte bekänt sig som kristen. Han sa så här att jag tror inte som du tror. Men vi hade haft flera samtal. Och så jag visste att han var svårt sjuk. Och han visste själv att han var svårt sjuk. Och låg egentligen på sitt yttersta. Och så säger han så här. Jag är rädd. Därför att jag vet inte vem möter mig när jag ska gå över, alltså från livet till döden. Vad är det som möter mig? Jag är rädd för att vara helt ensam. Det är många människor som inte bekänner sin tro på Jesus som upplever det så. Så fick jag berätta för honom min tro och min förväntan. Så bad vi en bön tillsammans. Men vi som vet vad Bibeln säger, vi behöver inte uppleva rädslan. Själva döden i sig kan kännas otäck. Men vi vet vad som kommer att möta oss när vi väl har passerat döden och går in i det eviga. I Bibeln så beskrivs döden som en konsekvens av synden. Syndens lön är döden, säger Paulus. Det är skilsmässa från Gud. Synd betyder att missa målet. Och det hade ju Gud inte tänkt ifrån början. När han skapade skapelsen och Edens lustgård, ni känner till det här, och Adam och Eva, så Guds tanke, det var inte att de skulle missa målet. Tyvärr gjorde de det, för de valde själva att äta utav frukten av kunskapens träd. De missade målet. Men genom Jesus så finns också möjligheten och det fantastiska av nåd att skilsmässan blir inte en definitiv skilsmässa, utan det blir nya möjligheter för den som tror och tar emot. Den andra definitionen av döden, det är det som vi är med om lite då och då, när nära och kära får lämna det jordiska, när kroppen återgår till jorden så att säga, och vi skiljs åt, som vi säger, i och med att vi har en tro på uppståndelsen, vi skiljs för en liten tid för att sedan mötas igen. Men vad är då grundorsaken till att vi också får trösta varandra med uppståndelsen eller talet om uppståndelsen? Och det här är viktigt, att det inte bara får bli en flykt ifrån verkligheten. Visst är det sorg när någon lämnar oss. Visst fäller vi en tår och vi känner tomhet och saknad. Ja, det är ju fullt riktigt. Men det finns ett hopp mitt i allt sammans, precis som Paulus har uppmuntrat oss till. Och grunden till det hoppet, det har vi i det jag läste här tidigare. Det vi sjöng också i den här sången eller tillsammans. Du död, var är din udd? Synden har förlorat sin makt. Döden har förlorat sin makt. Därför att Jesus har gett livet och sedan fått uppstå igen. För Paulus så var döden fullständigt, den hade förlorat helt och hållet sin makt. Därför att han visste vad han talade om. Han visste vad han trodde på och han visste vad han själv hade fått uppleva. Det fanns lite olika tankar och åsikter vid den här tiden i församlingen Korint. Jag ska inte gå in på det. Det var egentligen därför som han skriver om det här till församlingen Korint och vägleder dem och undervisar dem om vad som sker i uppståndelsen. Från död till liv. Men jag fascineras av Paulus stora frimodighet när han talar faktiskt direkt till döden. Det gör han ju. Han vänder sig till döden. Och dödens fader, ju djävulen, står det i ett sammanhang. Du död, var är din udd? Den här udden, det var nämligen så att man, då har man väl kanske fortfarande vissa situationer då man ska jaga djuren framför sig. Det var en oxpik, om man läser lite grann i kommentarerna till det här, som man använde. Det var en vass spets som man hade på en stång, och så när man förde oxarna framför sig så petade man på dem med de här vassa oxpiken så att man fick dem att gå framför sig. Paulus, han tar den här bilden av oxpiken som någonting som är otäckt, otrevligt. Något som känns som att man måste fly ifrån. Och det är klart, skulle vi bli jagade med någon vass oxpik eller något dylikt, så skulle vi nog försöka springa ifrån så gott vi kan. Paulus, han tar bilden av oxpiken för döden. Han menar att döden kan vara så jobbig och fruktansvärd och skapa rädsla så att vi flyr ifrån den. Men nu, säger Paulus, nu är udden bruten på oxpiken. Det som jagar oss, det som skrämmer oss, det som gör att vi ibland kan uppleva att vi tappar totalt fattningen och omständigheterna och tappar tron på vad som ska ske efter döden. När Jesus utropar det fullbordat på korset, då hade han följt allt in till prick, in till minsta punkt och pricka. Det är fullbordat. När Jesus utropar det är fullbordat, då händer något både i himmel och på jord och under jord. Då bryts dödens udd. Då bryts dödens seger. Och döden blir maktlös. Paulus, han skriver så här i ett av sina brev. Att Jesus Kristus har utplånat döden och dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangeliet. Evangeliet som är det glada budskapet. Genom förkunnelsen av evangeliet om Jesu försoning och frälsning så har han utplånat döden och livet har han dragit tillbaka. Och det som är förgängligt, det blir oförgängligt när vi får uppleva evangeliets kraft i våra liv. Någon har sagt så här att vi var fångar, men nu är vi fria genom att tro på Jesus Kristus. Hebreerbrevets författare skriver så här, jag ska läsa några verser ifrån Hebreerbrevet 2. Författaren skriver så här: då barnen är av kött och blod måste han på samma sätt bli människa för att han genom sin död skulle göra dödens herre djävulen maktlös och befria alla dem som genom sin fruktan för döden varit slavar hela sitt liv. Det är ju inte änglar han tar sig an. Nej, Abrahams ättlingar tar han sig an. Och därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överste präst inför Gud och kunna sona folkets synder. Eftersom han själv har prövats och lidit kan han hjälpa dem som prövas. Är det så att du upplever rädsla och vånda, osäkerhet inför din framtid? Åren går, vi blir äldre och äldre och vi vet att livet varar inte hur länge som helst. Ta emot ett tröstens ord ifrån levande ordet, Guds ordet. Att Jesus, han har genom sin död och uppståndelse gjort dödens herre maktlös. Och du kan vara befriad från den fruktan du kan känna inför evighetens rike. Själva separationen här, den kan vara smärtsam. Men inom oss själva så kan vi känna denna tillförsikt och denna övertygelse. Döden, den är maktlös. Den är maktlös. Uppståndelsen är ett faktum som jag får vara med om när Jesus kommer tillbaka. Och Jesus, han ger ett löfte till sina lärjungar i Johannes 14. Du känner säkert till det lilla sammanhanget som vi ofta har läst. Det 14 kapitlet i Johannes evangeliet, avskedstalet ifrån Jesus. Men så säger han så här: känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er. Och om jag nu går bort och bereder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig. Och lyssna nu för att höra. För att också ni ska vara där jag är. Det är ett löfte som han gav sina första lärjungar och det gäller oss också idag som är hans lärjungar. Känn ingen oro, tro på Gud och tro på mig. Och jag kommer att hämta er, säger han, för jag vill att ni ska vara där jag är. Löftena kunna ej svika. Nej, de står evigt kvar. Det gäller både dig och mig. Det gäller de som har gått före oss. Och det gäller de som kommer efter oss. När vi har tagit emot Jesus Kristus. Rövaren på korset känner du till. Han som bad om en tanke. När du kommer med ditt rike. Men Jesus, han svarar: redan idag ska du vara med mig. Det handlar om det eviga livet i gemenskap med Jesus. Och med det här som grund och som, jag skulle vilja säga, som inspiration faktiskt. För Paulus, han avslutar det här kapitlet till församlingen Korint. Då han har undervisat om uppståndelse och det eviga livet och vad som sker, så säger han: stå därför fasta och orubbliga, mina kära, och ge ut er helt i arbetet för Herren. Ni vet ju att han inte låter er möda vara förspild. Vi har ett budskap att ge till människor i den värld vi lever i idag. Det finns mycket osäkerhet, mycket rädsla och mycket vånda och nöd och oro, ångest. Vi har ett budskap att ge. Och det är att livet är inte kört. Utan genom Jesus Kristus så talar vi om en uppståndelse och vi talar om ett evigt liv. Wilfrid Stinnesen, en gammal munk som är död, han har skrivit ganska mycket. Bland annat har han skrivit en bok vars titel är "Jag dör inte", skriver han. "Jag träder in i livet." Och det är en fin tanke. Jag träder in i livet. Och till sist, låt mig bara citera en teolog ifrån USA som beskriver sin upplevelse. Hans fru låg mycket svårt sjuk i cancer. Och så sitter han är själv, har skrivit mycket om uppståndelsen. Och så sitter han själv en dag, beskriver han, på verandan till huset där de bor. Och så pratar han med sin herre och mästare i bön. Och så kommer tankarna till honom om Jobb, som gick igenom mycket elände och svårigheter. Men när han tänker på Jobbs situation så kom han också på att det var inte bara Jobb som skulle ställa frågor till Gud, utan det var Gud som ställde frågor till Jobb. Och när han tänkte vidare på det så sa han så här i sin tanke hur han skulle vilja ställa frågor till Gud eller till Jesus. Och då skulle han ställa frågan: "Herre, varför ligger Debbie", som hans fru hette, "i sängen där uppe och är dödssjuk?" Och jag tror, säger han, att Gud skulle svara med att fråga helt vänligt: "Gary, uppväckte jag min son från de döda?" Och jag svarar: "Herre, jag har ju skrivit 7 böcker om den saken. Det är klart att han uppstod från de döda, men jag vill veta om Debbie." Och så fortsätter han och skriver: "Jag tror han skulle komma tillbaka till samma fråga hela tiden. Uppväckte jag min son från de döda?" Tills jag fattade vad han ville säga. Uppståndelsen. Uppståndelsen innebär att om Jesus uppstod för 2000 år sedan, finns det ett svar på Debbies död 1995. Och vet du vad, skriver han vidare, det funkade för mig medan jag satt på verandan och det funkar fortfarande. Det var en fruktansvärd tid, så tid för mig, men jag kunde inte komma undan att uppståndelsen är svaret på hennes lidande. Jag oroade mig fortfarande. Jag undrade fortfarande hur jag skulle uppfostra 4 ungar på egen hand. Men den sanningen gav mig tröst hela tiden. Att mista min fru var det mest smärtsamma jag någonsin varit med om. Men om uppståndelsen kunde hjälpa mig genom det, kan den hjälpa mig genom vad som helst, skriver han. Den dög år 30. Och den duger 1995. Den duger 2002 när boken skrevs. Och den duger efter det. Och så säger han till sist: "Jag tror på uppståndelsen av hela mitt hjärta. Och när finns en uppståndelse finns det en himmel. Om Jesus uppstod har Debbie uppstått. Och det kommer jag också att göra en dag." Och så säger han: "Då får jag träffa den båda två." Amen. Jesus, tacka dig för din oändliga kärlek, för din oändliga nåd. Tacka dig, Herre, att du har kallat oss till att bli dina lärjungar, att få tro på dig. Men Herre, vi tackar dig också att det bara inte gäller under ett antal år här på jorden, utan det gäller också inför framtiden. Och därför tackar vi dig för uppståndelsen Och vi tackar dig för den makt, Herre, som ligger i att du själv gav livet och uppstod ifrån de döda. Och Herre, vi tackar dig att det är samma makt som ska uppväcka de som har gått före oss här i livet. Och det är samma makt som kommer att förändra våra kroppar om vi lever när du kommer, så att vi också får del utav en förhärligad kropp. Och det förgängliga, det blir oförgängligt. Herre, vi tackar dig för uppståndelsen och vi tackar dig för det eviga livet. Och hjälp oss så att vi med den övertygelsen och den tron i våra liv kan möta människor i vår vardag och ingjuta hopp, ingjuta tro och förtröstan på dig. I Jesu namn. Amen.